From the conference center at Temple
Square. Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga med tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Körsången under det här mötet framförs av tabernakelkören. Utsändningen tillhandahålls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet. Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet, leder denna session.
We welcome you this afternoon
to the. Vi välkomnar er denna eftermiddag till den femte och avslutande sessionen av den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar vid den här konferensen, har bett mig, Brother Monson, att leda den här sessionen. Vi sänder våra hälsningar och välsignelser till kyrkans medlemmar och talrika vänner överallt som deltar i denna konferens via radio, television, internet eller satellitutsändningar. Musiken under den här sessionen framförs av tabernakelkören under ledning av Craig Jessup och Mac Wilberg med Bonnie Godliff vid orgeln. Kören inleder sessionen med att sjunga From All That Dwell Below the Skies. Inledningsbönen uppfänns därefter av äldste Horace Workman i det 70:s korum. Efter inledningsbönen så sjunger kören Det är solsken i min själ idag. Och efter sången så kommer äldsterna Elton Perry och Henry B. Eyring i det 12 apostlarnas korum att tala till oss. Efter det får vi lyssna till äldste Gary J. Coleman i det 70:s korum och därefter till brother Charles W. Dahlqvist, unga mäns generalpresident. Kören sjunger.
Our eternal Father in heaven.
Vår evige himmelske Fader, i ödmjukhet böjer vi vår huvuden inför dig i denna stund och minns de budskap och ord som har talats under sessionerna under denna konferens och uttrycker till dig vår hjärtliga tacksamhet för det och för de ord som kommer att talas under den här sessionen. Vi öppnar våra hjärtan för dig. Vi ber Fader att våra hjärtan må mjukna så att vi kan ta emot de ord som talas så att vi kan hörsamma dem och då utföra arbetet och inte bara lyssna. Vi tänker på dem som kommer att lyssna till det här konferensens budskap. Antingen nu eller genom att läsa dem eller höra dem på andra sätt. Vi ber om en välsignelse för alla som hör att deras liv må berikas. Och vi tänker särskilt på dem som mår dåligt eller instängda. Vi tänker på missionärerna, vi älskar dem och vi ber om en välsignelse för dem. Vi tänker på våra bröder och systrar som gör militärtjänst. Och du i din nåd lyfta upp och beskydda och nära dem. Vi ber dig att vi signas med din ande idag, Fader, så att vi kan lyssna genom den ande som kommer att bygga upp oss i Jesu Kristi evangelium. Så att vi kan bli stärkta och möta det motstånd som vi finner i världen. Vi kan möta det med frid och med glädje och med en bestämdhet att tjäna dig i rättfärdighet i Jesu Kristi namn. Amen.
Happy moments more. And one of my state conference's assignments in the Salt Lake Valley.
Under ett uppdrag på en statskonferens i Saltsjödalen inbjöd jag en ung president för diakonernas kvorum att tillsammans med mig tala om prästerrummets nycklar. Jag ville få honom att förstå att han hade ett mycket speciellt ämbete som inkluderar nycklarna att presidera över ett kvorum inom prästerrummet. Vi talade om det stora ansvaret att inneha nycklar och hur underbart det är att tillhöra ett kvorum. I slutet av vår lilla presentation frågade jag honom hur många medlemmar det fanns i hans kvorum. Han svarade 14. Så nästa fråga, hur många är aktiva? Han svarade 12. Så frågade jag, hur är det med de andra två? Han svarade, jag behöver arbeta på att göra dem delaktiga i vårt kvorum. Då frågade han om hur lång tid det skulle ta. Han trodde kanske 3 månader. Jag gav honom min uppmuntran. Nästan exakt 3 månader senare fick jag ett brev från honom där han skrev att alla medlemmar i hans kvorum nu var aktiva. Han sa att han hade blivit vän med dem. Och en av dem kom nu till diakonernas kvorummöten. Och den andra hade blivit ordinerad till lärare av biskopen. Jag kände mig överväldigad av hans svar. Vilket exempel på att ära prästerrummet och att använda prästerrummets nycklar till att utföra ett uppdrag som Herren hade gett honom. Jag kunde inte låta bli att förundra mig över planen som Herren upprättat för att administrera sitt verk här på jorden med användning av prästerrummets kraft. Den ännu inte 14 år gamla pojken fick värdefull utbildning som förberedelse för ett liv av tjänande. Kan ni se hur han om 5 eller 6 år fortsätter sitt tjänande med en namnbricka på kavajen som visar att han ger 2 år av sitt liv som missionär för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Förutom den erfarenhet han får genom att utöva prästadömet i andras tjänst måste den här unge mannens förberedelser också innefatta en grundlig kunskap om återställelsens budskap. Budskapet som tusentals missionärer idag förkunnar för världen. Budskapet är att i våra dagar, i tidernas fullhetsutdelning, har evangeliet återställts till välsignelse för alla som lyssnar och lyder. Tidernas fullhetsutdelning inleddes genom en mycket speciell syn till en annan ung man, nästan 15 år gammal, som gick ut i skogen för att be om svar på de frågor han hade om religion. Joseph Smith beskrev denna härliga syn som han fick beskåda med följande ord. Jag såg en ljuspelare, mer strålande än solen, alldeles över mitt huvud, och den sänkte sig gradvis tills den vilade på mig. När ljuset vilade på mig såg jag 2 personer vilkas glans och härlighet trotsa all beskrivning stående över mig i luften. En av dem talade till mig, nämnade mig vid namn och sa, pekande på den andra, denne är min älskade son. Hör honom. Denna syn uppenbarade för oss att Gud, vår fader och Jesus Kristus, hans älskade son, är 2 åtskilda personer. De har båda en kropp av kött och ben som är förhärligad och fullkomnad. Och sålunda klarades ett missförstånd upp om vem Gud är som funnits i många århundraden. Är det att undra på att Joseph Smith när han skrev trosartiklarna förkunnade i den första: vi tror på Gud, den evige fadern, på hans son Jesus Kristus och på den heliga anden. Herren visste att tvivel, misstro och felaktig information genast skulle åtfölja profeten när han berättade om den första synen. Och därför framförde han Mormons bok, ännu ett testament om vår Herre Jesus Kristus. Denna forntida urkund av heliga skrifter är en helig, kompletterande skrift till Bibeln som innehåller Jesu Kristi eviga evangeliums fullhet. Den ger också övertygande bevis till världen om att Joseph Smith verkligen är en Guds profet. Läran och förbunden innehåller följande förkunnelse om framkomsten av Mormons bok. Gud gav Joseph Smith bud, vilka inspirerade honom och gav honom kraft från höjden till att översätta Mormons bok genom de därtill förutberedda medlen, vilken bok innehåller ett fallet folks historia och Jesu Kristi evangeliums fullhet både till icke-judar och judar, given genom inspiration och bekräftad för andra genom änglabetjäning samt av dem kungjord för världen. Bevisande för världen att de heliga skrifterna är sanna och att Gud inspirerar människor och kallar dem till sitt heliga verk i denna tidsålder och släkt, såväl som i forna släkten. Översättningen av Mormons bok är ett under i sig självt och ger ytterligare bevis på bokens gudomliga ursprung. När Oliver Cowdery kom till Harmony i Pennsylvania den 5 april 1829 för att bli profetens skrivare hade endast några få sidor blivit översatta. Den kvällen satte sig Joseph och Oliver ner tillsammans och diskuterade profetens upplevelser fram till sent på kvällen. 2 dagar senare, den 7 april, började de att översätta urkunden, Mormons bok. Under de kommande 3 månaderna översätter Joseph med förvånande hastighet cirka 500 tryckta sidor på ungefär 60 arbetsdagar. Oliver skrev om denna anmärkningsvärda upplevelse. Det var dagar som man aldrig glömmer. Att sitta under ljudet av en röst som var dikterad genom himmelsk inspiration fyllde mitt hjärta med största tacksamhet. Dag efter dag fortsatte jag oavbrutet att skriva efter hans diktamen när han översatte med hjälp av Urim och Tummim historien eller urkunden som kallas Mormons bok. Allt eftersom arbetet fortskred gladdes Joseph och Oliver över lärdomarna i denna bok. De var särskilt intresserade av läran om dopet som den uppståndne frälsaren undervisade om under sitt besök hos folket på det västra halvklotet. Vikten av läran om dopet uppenbarades tydligt för deras sinnen. De beslöt sig för att de måste fråga Herren i mäktig bön att få veta hur de själva skulle kunna erhålla dopets välsignelse. Den 15 maj 1829 gick de ut i skogen nära Susquehanna-floden och knäböjde i bön. Oliver beskrev det som hände. Helt plötsligt, som från evighetens mitt, talade återlösaren frid till oss. Slöjan eller förlåten delade sig och Guds ängel kom ned iklädd härlighet och bringade det så ivrigt efterlängtade budskapet och nycklarna till omvändelsens evangelium. Vilken glädje, vilket under, vilken förvåning. Medan världen befann sig i oro och förvirring, medan miljoner famlade som blinda efter väggen, medan alla människor famlade i osäkerhet, såg vi med våra egna ögon och hörde med våra egna öron. Ängeln sa att han hette Johannes, densamme som kallas Johannes Döparen i Nya Testamentet. Han lade sina händer på Josefs och Olivers huvuden och sade: I Messias namn giver jag eder, mina medtjänare, Arons prästadöme, som inne har nycklarna till betjäning av änglar, till omvändelsens evangelium och dop genom nedsänkning till syndernas förlåtelse. Detta skall ej åter borttagas från jorden förrän Levis söner och nyo offra ett offer åt Herren i rättfärdighet. Han sa att detta aronska prästadöme icke hade myndighet till att giva handpåläggning för den helige andens gåva, men att denna myndighet skulle givas oss senare. Han befallde oss att gå och bliva döpta och föreskrev att jag skulle döpa Oliver Cowdery och att han sedan skulle döpa mig. Följaktligen gingo vi och blev och döpta. Jag döpte honom först och sedan döpte han mig. Därefter la jag mina händer på hans huvud och ordinerade honom till det aronska prästadömet. Och sedan lade han sina händer på mig, ordinerade mig till samma prästadöme. Ty så hade vi blivit befallda. En kort tid senare visade sig apostlarna Petrus, Jakob och Johannes, la sina händer på dessa två medtjänares huvuden och förlänade dem Melkisedekska prästadömet. När nu kraften att handla i Herrens namn återigen fanns på jorden, befalldes Josef att formellt organisera kyrkan. Den 6 april 1830 träffades sex män som tidigare blivit döpta hemma hos Peter Whitmer Sr. i Fayette i New York och röstade enhälligt för att organisera Jesu Kristi kyrka enligt Guds befallning. Under det mötet fick de följande uppenbarelse: Se, en uppteckning ska föras ibland eder, och där ska du, Joseph Smith, kallas siare, översättare, profet, Jesu Kristi apostel, en äldste i kyrkan genom Gud Faderns vilja och Herrens Jesu Kristi nåd. Emedan du är inspirerad av den helige anden att lägga kyrkans grundvalar och att uppbygga den på den allra heligaste tron, vilken kyrka bildades och organiserades i Herrens år AD 1230, i fjärde månaden, på den sjätte dagen, i den månad som kallas april. Därför ska du, min kyrka, giva akt på alla hans ord och bud, som han ska giva dig, så som han mottager dem, och vandra i all helighet inför mig. Ty hans ord skulle ni taga emot som från min egen mun, i all tålamod och tro. Sålunda fanns Jesu Kristi kyrka återigen på jorden för att välsigna mänskligheten med frälsarens läror och lärdomar. Den här kyrkan organiserades enligt en plan som Herren upprättat fordom. Efesierna i Bibeln förkunnade Paulus, och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare. De skulle utrusta de heliga till att utföra sin tjänst att bygga upp Kristi kropp, tills vi alla når fram till enheten i tron och i kunskapen av Guds son, till ett sådant mått av manlig mognad att vi blir helt uppfyllda av Kristus. Vi ska då inte längre vara barn som kastas hit och dit av vågorna och som förs bort av varje vindkast i läran, när människorna bedriver sitt falska spel och i sin list förleder till villfarelse. Vi ska istället i kärlek hålla fast vid sanningen och i allt växa upp till honom som är huvudet, nämligen Kristus. President Hinckley har sagt om återställelsen: efter att så många släkten hade vandrat på jorden, så många av dem i stridigheter, hat, mörker och ondska, kom återställelsens stora nya dag. Detta härliga evangelium inleddes när Fadern och Sonen visade sig för den unge Josef. Gryningen hade kommit för tidernas fullhets utdelning på jorden. Allt gott, vackert och gudomligt som funnits i tidigare utdelningar återställdes under denna högst anmärkningsvärda tid. Vårt budskap är unikt. Vi förkunnar för världen att Jesu Kristi evangeliums fullhet har återställts till jorden. Vi förkunnar frimodigt att prästadömets nycklar har återställts till människan med kraften att besegla på jorden och i himlarna. De frälsande förrättningar som Herren fastställt som krav för att uppnå evigt liv tillsammans med honom kan nu utföras med bindande myndighet av dem som värdigt utövar kraften i hans heliga prästadöme. Vi förkunnar för världen att det här är tiden som bibliska profeter kallade de sista dagarna. Det är den sista tiden, strax före Jesu Kristi ankomst, då han ska råda och regera över jorden. Vi inbjuder alla att lyssna på budskapet om det återställda evangeliet från oss. Sen kan ni jämföra det här underbara budskapet med andra som ni kanske hör. Och ni kan själva bestämma vad som kommer från Gud och vad som kommer från människan. Mitt vittne till er är att det här är Jesu Kristi kyrka återupprättat i de sista dagarna. I vår Herre och Frälsares Jesu Kristi namn. Amen.
There is a danger in the word Sunday.
Det finns en fara med uttrycket en dag om vad som avses är inte idag. En dag ska jag omvända mig. En dag ska jag förlåta honom. En dag ska jag tala med min vän om kyrkan. Och en dag ska jag börja betala tionde. En dag ska jag börja gå till templet igen. En dag. Skrifterna klargör faran i att skjuta upp saker och ting. Vi kan komma att upptäcka att vår tid är ute. Den Gud som ger oss varje dag som en kostbar gåva kommer att kräva att vi avlägger räkenskap. Vi kommer att gråta och han kommer att gråta om vi haft för avsikt att omvända oss och tjäna honom i morgondagar som aldrig kom eller drömde om gårdagar där tillfället att handla redan var förbi. Idag är en kostbar gåva från Gud. Denna tanke att en dag ska jag kan beröva oss de möjligheter som tiden ger och evighetens välsignelse. Det finns en allvarlig varning och uppmaning i Mormons bok. Och nu, så som jag sagt eder förut, medan ni haft så många vittnen, beder jag eder att ni icke uppskjuten eder bättringsdag ända till det sista. Denna vårt livsdag är oss nämligen given som förberedelse för evigheten. Och se, om vi icke begagnar tiden medan vi är här i livet, se, då kommer mörkrets natt och inte ett arbete kan utföras. I kunden ej, när ni befinner er vid denna fruktansvärda vändpunkt, säga, jag vill omvända mig, jag vill omvända mig till Gud. Nej, i kunden icke säga så, ty samma ande som är i besittning av era stofthudor den stund i går ut ur detta liv, samma ande har makt att taga den i besittning i den eviga världen. Därefter varnar Amulek oss och säger att om vi skjuter upp vår omvändelse och vårt tjänande kan detta leda till att Herrens ande drar bort ifrån oss. Men med denna varning ger han också följande förhoppning. Jag vet detta medan Herren har sagt att han icke bor i heliga tempel utan hans boning är i det rättfärdigas hjärtan. Ja, han har även sagt att den rättfärdige ska få sätta sig ner i hans rike för att aldrig mera lämna det. Och deras kläder skulle bli renade i lammets blod. Skriften är fyllda med exempel på visa Guds tjänare som högt skattade dagen som den var och valde att göra det som skulle rena den. Joshua var en av dem. Välj idag vem ni vill tjäna, sade han, men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Genom att tjäna honom inbjuder vi den heliga anden att vara med oss, och den heliga anden renar från synd. Frälsaren som var utan synd föregick med gott exempel när det gällde att inte skjuta upp. Han sa, så länge det är idag måste vi göra hans gärningar som har sänt mig. Natten kommer, då kan ingen arbeta. När jag är i världen är jag världens ljus. Som den uppstående frälsaren är han idag och för evigt världens ljus. Det är han som uppmanar oss att utan dröjsmål komma till honom och tjäna honom. Han uppmuntrar dig och mig med dessa ord: jag älskar dem som älskar mig, och de som söker mig, de finner mig. Detta gäller såväl för dagen som för livet. En morgonbön och tidigt forskande i skrifterna för att få reda på vad vi ska göra för Herren kan bestämma riktningen för en dag. Vi kan veta vilken av alla de uppgifter som vi skulle kunna välja som är viktigast för Herren och därmed för oss. Jag har lärt mig att sådan bön alltid besvaras om vi är undergivna som barn när vi ber och begrundar, och om vi är redo att utan dröjsmål göra till och med den oansäljaste av tjänster. Det finns många dagar när det inte är lätt att göra det som är viktigast. Det ska inte vara det heller. Guds avsikt med skapelsen var att låta oss visa vad vi duger till. Planen beskrevs för oss i andevärlden innan vi föddes, och vi var ståndaktiga nog där för att uppfylla villkoren för en möjlighet att här välja att inte falla för frestelser, att förberedas för evigt liv, den största av alla Guds gåvor. Vi gladde oss åt att veta att provet bestod i att visa trofast lydnad även när det var svårt. Vi ville pröva dem med detta för att se om de ville göra allt vad Herren deras god Gud befaller dem. Även om vi visste att provet skulle bli svårt, så gladde vi oss därför att vi litade på att vi skulle klara av det. Vi hade denna tillförsikt därför att vi visste att Jesus Kristus skulle komma till världen som vår frälsare. Han skulle övervinna döden. Han skulle göra det möjligt för oss att renas från alla våra synder genom att vi uppfyllde villkoren för att få del av hans försoningsoffersverkan. Vi kände också till några lugnande fakta om vad som skulle krävas för att få den rening vi skulle behöva. Allt det som skulle krävas för denna rening, dop av någon som hade myndighet, att ta emot den helige anden under bemyndigade prästadömsbärares händer, att minnas honom och därför alltid ha hans hand hos sig och sedan hålla hans bud, skulle vara inom räckhåll för den ringaste av oss. Det skulle inte krävas ett överlägset intellekt och inte heller rikedom eller ett långt liv. Och vi visste att frälsaren skulle dra oss till sig och ha kraften att hjälpa oss när provet blev svårt och frestelsen att skjuta upp stor. Den stora profeten Alma beskrev hur Kristus fick den förmågan. Han ska gå ut och lida plågor, bedrövelse och frestelser av alla slag. Och detta på det att ordet skulle uppfyllas, vilket säger: han ska påtaga sig sitt folks plågor och sjukdomar. Han ska påtaga sig döden, på det han må lossa dödens bojor, vilka fjättrar hans folk. Han ska påtaga sig deras skröpligheter, på det hans inre må bliva fyllt med barmhärtighet enligt köttet, så att han enligt köttet må kunna bistå sitt folk i deras skröpligheter. Vi behöver alla hans hjälp för att kunna undvika tragedin att skjuta upp det som vi måste göra här och nu för att få evigt liv. För de flesta av oss har frestelsen att skjuta upp saker och ting på framtiden sitt upphov i en eller i båda av dessa känslor. Det är varandras motsatser. Det ena är känslan att vi kan låta oss nöja oss med vad vi redan har gjort. Det andra är känslan av nödvändigheten att göra mer överstiger våra krafter. Känslan av att vi har gjort vårt är en fara för oss alla. Det kan aningslösa ungdomar som tror att det i framtiden kommer att ha gott om tid för andliga tid. De kanske tycker att de redan har gjort nog med tanke på den korta tid de har levat. Jag vet av erfarenhet hur Herren kan hjälpa en sådan ungdom att se att han eller hon är mitt uppe i andliga ting just nu. Han kan hjälpa dig att se att dina klasskamrater iakttar dig. Han kan hjälpa dig att se att deras eviga framtid formas av det de iakttar dig göra eller inte göra. Ditt enkla tack för deras goda inflytande på dig kan lyfta dem högre än du tror. Om du ber Gud, både kan och kommer han att uppenbara tillfällen då du kan lyfta andra åt honom som han har satt runt omkring dig redan i din tidiga barndom. Känslan av att ha gjort sitt kan också påverka erfarna vuxna. Ju längre och bättre du verkar, desto troligare blir det att frestaren kan få in denna lögn i ditt sinne: du har förtjänat en vilopaus. Kanske har du varit president i premiärföreningen två omgångar i din lilla gren. Eller kanske har du arbetat länge och hårt på din mission och offrat mycket för att kunna tjäna. Eller kanske var du en pionjär i kyrkan där du bor. Kanske tänker du, varför inte överlåta åt de nya att tjäna? Jag har gjort min del. Frestelsen består i att du tror att du en dag kommer att återvända och börja tjäna på nytt. Herren kan hjälpa dig att se faran i att göra en vilopaus därför att du känner att du har gjort nog. Han hjälpte mig genom att låta mig få samtala med en av hans ålderstigna tjänare. Han var kraftlös. Hans kropp var försvagad av årtionden av trofast arbete och av sjukdom. Hans läkare tillhör honom inte längre att gå hemifrån. Och på hans begäran redogjorde jag för en resa som jag hade gjort i Herrens tjänst genom många länder och hur jag deltagit i dussintals möten, haft många privatsamtal och hjälpt individer och familjer. Jag berättade hur tacksamma det hade sagt att det var för honom och hans många år av tjänande. Han frågade mig om jag snart skulle ut på ett nytt uppdrag och jag berättade för honom om en lång resa jag skulle snart göra. Och han överraskade mig och det han sa vaccinerade mig mot känslan av att ha gjort mitt och jag hoppas för evigt. När han högg tag i min arm och sa, snälla, låt mig få följa med. Det är svårt att veta när vi har gjort tillräckligt för att försoningen ska kunna förändra vår natur så att vi uppfyller kraven för evigt liv. Och vi vet inte hur många dagar vi måste tjäna för att den förändringen ska äga rum. Men vi vet att vi kommer att ha tillräckligt med dagar såvida vi inte förlösa dem. Här är den goda nyheten. Och människornas barns dagar blev förlängda enligt Guds vilja. På det skulle kunna omvända sig medan det vore i köttet. Deras tillvaro blev en prövotid och deras tid blev förlängd i enlighet med det bud som Herren Gud gav människornas barn. Mästarens försäkring kan hjälpa de av oss som känner att omständigheterna överstiger våra krafter. Under de svåraste prövningar, bara du har kraft att be, kan du säga till en kärleksfull Gud, låt mig få tjäna idag. Det spelar ingen roll hur lite det är jag kan göra. Låt mig bara få veta vad jag kan göra. Jag ska lyda dig idag. Jag vet att jag kan det med din hjälp. Den stilla uppmaning du får kan vara någonting enkelt, som att förlåta någon som har sårat dig. Det kan du göra från en sjukhussäng. Det kan vara att hjälpa någon som är hungrig. Kanske känner du din egen fattigdom och dagens vedermödor överstiger dina krafter. Men om du bestämmer dig för att inte vänta tills du känner dig starkare och har mer pengar, och om du ber om den helige anden på din väg, när du då är där så kommer du att veta vad du ska göra. Hur du ska hjälpa någon som till och med fattigare än du är. Och kanske upptäcker du att när du kommer dit att det är bad och förväntar sig att någon som du skulle komma i Herrens namn. Åt alla som är motfällda på grund av sina omständigheter och därför frestas att känna att de inte kan tjäna Herren idag, ger jag två löften. Hur svårt det än tycks vara idag, blir det bättre imorgon. Om du idag väljer att tjäna Herren av hela ditt hjärta. Dina omständigheter kanske inte helt och hållet förbättras på det sätt som du vill. Men du kommer att få ny kraft att bära dina bördor och ny tillförsikt. Om att dina bördor, om de blir för tunga, så kommer Herren som du har tjänat att bära det som du inte kan bära. Han vet hur man gör det. Han förberedde sig för länge sedan. Han led dina svagheter och smärtor när han var här i köttet för att han ska kunna veta hur han ska hjälpa dig nu. Mitt andra löfte åt dig är att om du väljer att känna honom idag kommer du att erfara hans kärlek och älska honom mer. Kanske minns du skriftstället. Jag säger eder att jag önskar att ni skulle komma ihåg att alltid behålla namnet skrivet i era hjärtan. Att ni hör en och igenkänner rösten som ska kalla eder och namnet vid vilket han ska kalla eder. Ty hur kan en människa känna den Herre som hon icke tjänat, som är en främling för henne och som är fjärran från hennes hjärtans tankar och uppsåt. Genom att känna honom idag lär du honom känna honom bättre. Du kommer att erfara hans kärlek och uppskattning. Det är en välsignelse som du inte bör vänta med att få. Och när du erfar hans kärlek leder den dig tillbaka till hans tjänst. och avlägsna både känslan av att ha gjort ditt och känslan av modlöshet. När du känner honom kommer du att bättre lära känna den röst som ska kalla dig, och när du somnar vid dagens slut återkommer kanske orden i minnet: bra, du gode och trogne tjänare. Du har varit trogen i det lilla. Jag ber om den välsignelsen över denna dag, över varje dag och över våra liv. Jag vet att vår himmelska fader lever och besvarar våra böner. Jag vet att Jesus är den levande Kristus, världens frälsare, och att vi kan välja att känna glädje och frid i hans tjänst idag. I Jesu Kristi namn. Amen.
Christianity celebrates the life and ministry of Jesus.
Kristenheten hyllar Jesu Kristi liv och verksamhet, han som är Gud den evige faderns enfödde son. Kristna kyrkor med stora variationer i läran finns överallt i världen. När 14-åriga Courtney, dotter till en missionspresident, började i en skola ville klasskamraterna veta om hon var kristen. De skrattade åt hennes svar att hon var mormon, som är en vanlig beteckning för medlemmar av Jesu Kristi kyrka av sista dagars helga. När hon kom hem frågade hon sin mor: mamma, är vi kristna? Under min uppväxt var min familj hängivna medlemmar av en annan kristen kyrka. Jag döptes i den kyrkan kort efter min födsel. Vår familj gick i kyrkan varje vecka. I många år assisterade jag och mina bröder pastorerna som höll söndagsgudstjänsterna. Våra dagliga böner som vår familj lärde mig vikten av familjebön. Jag trodde att en dag skulle arbeta som präst på heltid i min kyrka. I vårt sinne fanns det inget tvivel om att vi kunde definiera oss som fromma kristna. När jag gick på universitetet lärde jag känna medlemmar i Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga och dess lära. En kristen kyrka vars tro kretsade kring frälsaren. Jag började få kunskap om läran om återställelsen av Jesu Kristi evangelium i dessa sista dagar. Jag fick kunskap om sanningar som jag inte hade vetat om och som förändrade mitt liv och mitt sätt att betrakta evangeliet. Efter grundligt studium, mycket bön och tro valde jag att ta emot de vackra återställda sanningar som endast finns i denna kyrka. Den första återställda sanning jag fick kunskap om var gudomens väsen. Den sanna kristna läraren att gudomen består av tre skilda varelser var bekant på Bibelns tid. Gud vittnade om Jesus, sin enfödde son, vid flera tillfällen. Vid Jesu dop sa han: denne är min son, den älskade, i honom har jag min glädje. Jesus själv vittnade om Gud, sin fader, när han sa: detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanna guden, och den du har sänt, Jesus Kristus. Efter Jesu död och uppståndelse får vi veta att Stefanus, uppfylld av den heliga ande, såg upp mot himlen och fick se Guds härlighet och Jesus som stod på Guds högra sida. Och han sa: jag ser himlen öppen och människosonen står på Guds högra sida. Vilket dramatiskt vittnesbörd om gudomen som denne Kristi lärjunge bar. Kunskapen om Gud, att han är fysiskt åtskild från sin son och den heliga anden, gick förlorad efter Kristi och hans apostlars död. Förvirring och falska läror om gudomen har sitt ursprung i den nicenska trosbekännelsen och koncilier som hölls i Konstantinopel, där man tillkännagav att istället för att vara tre skilda varelser var gudomen tre personer i en gud, eller treenigheten. I likhet med kristna protestantiska reformatorer brottades även jag med dessa av människor utformade trosbekännelser. Läran om treenigheten som jag undervisades om i min ungdom fann jag obegriplig. Men när jag fick höra talas om de härliga sanningar som profeten Joseph Smith upplevde i den första synen, var det ett fantastiskt uppvaknande för mig att äntligen förstå sanningen om Gud, den evige fadern, och hans enfödde son, Jesu Kristi väsen. Josef förkunnade: jag såg två personer vilkas glans och härlighet trotsar all beskrivning stående över mig i luften. En av dem talade till mig, nämnade mig vid namn och sa, pekande på den andra: denne är min älskade son, hör honom. Denna himmelska syn återställde på nytt till jorden den förundliga, men enkla och kostbara kunskapen om Gud och hans son, och förjagade genast det jag hade fått lära mig om treenigheten. Jag vet att uppenbarelse från himlen har ersatt den stora villfarelse som människors lära om gudomen är. Jag vet att Gud är vår himmelske fader. Hans son Jesus Kristus är min frälsare. Den helige anden vittnar om fadern och sonen. Jag uttrycker min djupa tacksamhet mot Gud för att han presenterade den uppståndne Herren Jesus Kristus för människosläkten i dessa sista dagar. Frälsaren lever. Han har visat sig. Han har talat. Han leder sin kyrkas verk genom nutida apostlar och profeter. Vilka storslagna sanningar han har undervisat om. Till exempel den gode herden som fortsätter att vaka över sina får. Den andra återställda sanning som jag fick kunskap om när jag undersökte denna kyrka var att det fanns ytterligare skrifter och uppenbarelser. Profeten Jesaja såg i en syn en bok som han sa var en del av det underbara och förundliga ting som Gud skulle göra. Jag vittnar om att Mormons bok, ännu ett testament om Jesus Kristus, är den boken. Det är en helig uppteckning som skrevs av Guds profeter för att övertala alla folk att komma till Kristus. Och den hjälper till att uppenbara Jesu Kristi evangelium i dess fullhet. Mormons bok berättar om profeter och andra trofasta medlemmar som tog på sig Kristi namn redan före frälsarens födelse. Denna bok redogör för hur den uppståndne Kristus lärde människorna vad de måste göra för att få frid i det här livet och evig frälsning i det tillkommande. Kan det finnas något mer kristet än att sträva efter att ta på sig hans namn och följa hans uppmaning att bli lik honom? President Gordon B. Hinckley har sagt: jag förstår inte varför den kristna världen inte accepterar denna bok. Jag läste Mormons bok för första gången vid 21 års ålder. Sen frågade jag Gud om den var sann. Att den är sann uppenbarades för mig genom den helige andens rogivande kraft. Jag vet att Mormons bok är ett testament om Jesus Kristus. Jag ansluter mig i mitt vittnesbörd till profeterna i denna heliga bok och betygar att vi talar om Kristus, vi fröjdar oss i Kristus, vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus. Jag är djupt tacksam för varje ord som han har talat och för varje ord som han fortsätter att tala när han släcker vår törst med levande vatten. En annan återställd sanning som jag lärde känna var återställelsen av prästadömets auktoritet eller fullmakten att handla i Guds namn. Forna profeter och apostlar som Elia, Mose, Johannes döparen, Petrus, Jakob och Johannes har i vår tid av Gud och Kristus sänds hit för att återställa Guds heliga prästadöme. Varje prästadömsbärare i denna kyrka kan spåra sin prästadömsmyndighet direkt till Jesus Kristus. Män har nu nycklarna att etablera kyrkan så att vi alla kan komma till Kristus och få del av hans eviga frälsande förrättningar. Jag vittnar om att detta är Jesu Kristi kyrka, den enda kyrka som har bemyndats med sann prästadömsmyndighet att bruka frälsningens nycklar genom heliga förrättningar. Courtney frågade: mamma, är vi kristna? Som medlem av Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga är du kristen, och det är även jag. Jag är en hängiven kristen som är i den ytterst lyckliga omständigheten att få större kunskap och välsignelser efter att ha blivit medlem i den återställda kyrkan. Dessa sanningar definierar denna kyrka som den kyrka som har Jesu Kristi evangelium i dess fullhet. I likhet med andra medlemmar av denna kyrka förstår jag nu gudomens sanna väsen, har tillgång till ytterligare skrifter och uppenbarelse och kan få ta del av det välsignelse som prästadoms auktoritet ger. Jag, Courtney, vi är kristna och jag vittnar om dessa sanningar. I Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brethren and sisters, I am grateful that we live in a
day. Kära bröder och systrar, jag är tacksam att vi lever i en tid där det finns apostlar och profeter på jorden som leder och inspirerar oss. Jag vittnar om att president Hinckley är en Guds profet, liksom Mose, Abraham och alla andra profeter sedan världens begynnelse. Jag är tacksam för hans ord till oss i morse och den möjlighet vi har att ännu en gång få lyssna till honom mot slutet av denna konferens. Idag vänder jag mig särskilt till de unga männen, unga kvinnorna i kyrkan och till deras föräldrar och ledare. Jag vänder mig också till våra underbara unga vuxna som har sådan förmåga och sådana talanger och möjligheter att tjäna i riket. President Hinckley säger om denna generation: det har aldrig funnits en tid som denna. Vilken tid är världens historia att leva i? Aldrig tidigare har funnits en sådan generation ungdomar. Ni är verkligen en utvald generation, slutcitat. Ni som Sions ungdom har ett stort verk att utföra. Ni har fått alla talanger och möjligheter, oavsett var ni bor, att göra det som Herren förväntar sig av er. Jag ber att mina ord denna eftermiddag ska hjälpa er i denna strävan. Februari 1852 döptes i Yarmouth i England en ung kvinna som hette Hannah Last Cornaby. Det blev inte den stillsamma, vördnadsfulla upplevelse som de flesta får, utan beskrivs av henne så här: vi fann huset omringat av en pöbelhop som vi med svårighet lyckades ta oss igenom. Innan vi hade hunnit fram till vattenbrynet störtade sig horden över oss och min make fick döpa mig under ett regn av glåpord och stenar. Och även om stenarna ven omkring oss som hagel i en hagelskur, snuddade inte en enda av dem vid oss. Vi kom hem lyckligt och väl och vi tackade Gud för en mirakulösa räddning. Men hennes liv skulle inte bli lätt. Åratal senare skrev hon dessa ord: vem kämpar Herrens kamp? Nu visa det med mod. Ej rädsla fyll vår själ. Vem kämpar Herrens kamp? Även om dessa ord ingår i en sång som inte sjunger särskilt ofta, har den blivit en av mina favoritsalmer, därför att den tar ställning för sanning och rätt. Det är i själva verket en fråga som varje ung man och ung kvinna runt om i världen bör ha i tankarna. Vem kämpar Herrens kamp? Vårt svar bör genljuda: jo, jag. Nefi hade den frågan i tankarna då Herren, genom hans svar Lehi, befallde honom och hans bröder att återvända till Jerusalem och få tag i mässingsplåtarna. När Laman och Lemuel knotade ställdes Nefi inför frågan: vem står på Herrens sida? Hans svar var: jag, med orden: jag vill gå och göra det som Herren har befallt, ty jag vet att Herren icke giver människornas barn några befallningar utan att bereda en utväg för dem att utföra det som han befaller dem. Samma sak med unge David i Gamla testamentet. Kommer ni ihåg när han som ung herde besökte sina bröder vid stridslinjen? Medan han var där fick han höra den store filisten Goliat smäda Israels män och utmanade dem till strid. Och alla Israels krigare var rädda att möta den jätte. Deras svar på frågan vem står på Herrens sida var inte jag, utan snarare: vem? Jag. Men inte den unge David. David tog bara några stenar och en enkel hederslunga och gick fram mot jätten. Han sa: du kommer mot mig med svärd och spjut och lans. Jag kommer mot dig i Herren Sebaots namn. Han ska denna dag överlämna dig i min hand och hela världen ska förstå att Israel har en Gud. Sen gick David inte förskrämt fram utan sprang jätten till mötes. Och tack vare Davids tro på Gud blev Goliat dräpt och Israel vann seger. Mina unga bröder och systrar, vart jag än reser träffar jag ädel ungdom som ni. som oupphörligen ställs inför nutida jättar i form av frestelser som vill få oss att bryta våra förbund och mot de normer som Herren har gett oss. Detta blir ännu viktigare när ni dagligen omges av världslighet, socialt accepterad omoral, oanständighet, pornografi och annat olämpligt material i massmedia, i tv, på internet samt den stora tillgången på droger och alkohol. Kort sagt, inte en dag går förbi utan att vi får frågan i en eller annan form. Vem står på Herrens sida? Vem? Jag har två enkla förslag som hjälper er att formulera svaret på den frågan. För det första, glöm aldrig vem du är. Den enkla sanningen finns i den barnens sång som många av oss lärde sig i primärföreningen. Jag är Guds lilla barn. Vår vise och gode himmelske fader har inte bara satt oss här och sedan låtit oss vara. Han har gett oss särskilda vägledare för att vi ska kunna utföra det som han förväntar sig av oss. Han har gett oss familjer till att hjälpa, älska och undervisa oss. Han har gett oss levande profeter till att leda oss. Han har genom första presidentskapet gett oss normerna i broschyren Vägledning för de unga. Med detta löfte, vi lovar att när ni lever efter dessa normer och efter sanningarna i skrifterna kommer ni att kunna utföra ert livsverk med större visdom och skicklighet och utstå prövningar med större mod. Ni kommer att ha den heliga anden till hjälp. Jag har alltid med mig mitt lilla exemplar av broschyren. Alltid. Jag uppmanar er att också ha det. När ni står och väntar på bussen eller har en ledig stund, ta då fram och läs broschyren och besluta er på nytt att leva efter dessa normer. Jag lovar er att när ni gör det blir följden lycka, frid och en djup känsla av mod och egenvärde. När ni utövar er handlingsfrihet ska ni komma ihåg att ni inte är ensamma. Förutom en god och vis himmelsk fader finns det andra som ber för att ni ska välja rätt. När jag som ungdom gick ut på en dejt eller tillsammans med mina vänner brukar jag alltid låta mina föräldrar veta när jag hade kommit hem. För det mesta knackade jag bara på dörren, öppnade den och sa jag är hemma och gick sen och la mig. En kväll när jag hade kommit hem efter en dejt knackade jag som vanligt på dörren och öppnade den. När jag gjorde det belyste ljuset från hallen upp min änglalika mor som knäböjde i bön. När jag såg henne där visste jag vem hon bad för. Jag har aldrig glömt den händelsen. Och vetskapen av att min mor fortfarande ber för mig idag håller mig uppe och påminner mig om vem jag är och att jag inte är ensam. Mitt andra förslag är, lär dig att styra dina tankar. I den lyxsalighetsplan som vår himmelske fader har gett oss ingår att vi sats här för att prövas. Därför kommer det alltid att finnas frestelser. Vårt verk som sista års heliga är att hålla Guds bud trots de frestelser som Satan ställer oss inför. Jag har funnit att det blir mycket lättare att göra det om vi kan styra våra tankar. Särskilt om vi har lärt oss sånger utan till och skriftställen och bra poesi för att ersätta de onda tankar som trängt in i vårt sinne. President Boyd K. Packer har gett oss rådet att lära oss en psalm utan till så att om en olämplig tanke trängs in i vårt sinne vi då kan ersätta den med psalmen. En god vän berättade och han tillämpade detta råd. En dag lämnade jag kontoret för att gå på lunch. När jag hade gått ett par kvarter märkte jag att jag gnolade på min sång. Jag är Guds lilla barn. När jag gick bakom i tankarna flera hundra meter insåg jag att när jag korsade gatan från kontoret hade en ung kvinna som var olämpligt klädd gått framför mig. Genast, omedvetet, började orden och melodin till Jag är Guds lilla barn att rulla genom mitt sinne för att ersätta olämpliga tankar. Den dagen lärde sig min vän något ytterst viktigt om förmågan att styra sina tankar. President George Albert Smith gav ett underbart råd i detta ämne när han sa det går en tydlig gränslinje mellan Herrens territorium och djävulens territorium. Om du förblir på Herrens sida av gränsen kan den onde inte komma dit och fresta dig. Men om du överskrider gränslinjen befinner du dig på djävulens territorium och han bearbetar dig för att få dig så långt bort som möjligt från den gränsen. För han vet att han bara kan förgöra dig om han lyckas hålla dig borta från den plats där du är i säkerhet. I temat för veckoträffarna 2007 finns ett löfte till de som hörsammar detta kloka råd. Pryd alltid dina tankar med dygd. Då ska du ha ett frimodigt medvetande inför Gud och den heliga anden ska vara din ständiga ledsagare. Jag vittnar för er om att Gud lever. Jag vet att vi är hans barn. Att han vet vad vi heter. att vi inte är ensamma när vi fattar dessa viktiga beslut. Varje dag av ert liv kommer ni att göra val, och följden av dem blir att ni hamnar på den ena eller andra sidan av gränsen. Så jag uppmanar alla ungdomar som nu hör min röst, alla ungdomar av ädel härkomst runt om i världen, lev ett liv på ett sådant sätt att när ni ställs inför ett val mellan gott och ont, när ni djupt inom er kan höra frågan, vem står på Herrens sida? Ni då ska vara redo att med all kraft svara, jag. I Jesu Kristi namn. Amen.
Thank you, brethren.
Tack bröder. Kör och församling sjunger nu Kom Guds barn från land och stad. Efter sången får vi lyssna till Yoshihiko Kikuchi i det 70:s korum kommer att tala till oss. Och därefter talar äldsterna Dieter F. Uchtdorf och Russell M. Nelson i det 12 apostlarnas korum. Kören och församlingen sjunger nu.
This is the 177th. Detta är den 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
I'd like to discuss law of tithing in the book of Malachi.
Jag vill tala om tiondelagen. I Malachi frågar Herren, får en människa stjäla från Gud? Ändå stjäl ni från mig. Ni säger, vad har vi stulit från dig? Tionde offergåvor. Förbannelse har drabbat er, till ni och hela folket stjäl ifrån mig. För in allt tionde i förrådshuset, så det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himmelens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mat. Tionde är ett så viktigt bud att Herren, när han uppenbarar sig på den amerikanska kontinenten efter sin heliga uppståndelse, upprepade dessa ord exakt.
I vår tid har Herren sagt, det som sådlunda har betalt tionde skola giva en tiondel av sin årliga inkomst. I tredje Moseboken säger Herren tre gånger att tiondet är helgat åt Herren. Herren sade, pröven mig härmed och se om jag icke vill öppna himmelens fönster för er. Många av oss testar Herren på rätt sätt, men några gör det inte. Alla tio av de här äpplena tillhör Herren. Och han ber oss enbart att ge tillbaka en tiondel till honom. Offrar ni den lilla biten? Ni har fortfarande 90% av äpplet kvar. Är ni villiga att offra denna lilla del? Eller skäms ni? Eller försöker ni lappa ihop och gömma en del som ni sedan offrar åt Herren? Vi vill ge ett fullt och ett rent offer. Herren sade, se, Herren fodrar hjärtat och ett villigt sinne, och det villiga och lydiga skola i dessa sista dagar äta det goda i Sions land. För några år sedan fick jag i uppdrag att omorganisera Carey stav i Idaho. Planet landade i Twin Falls och president Roy Hubert, som hade tjänat så väl, mötte mig och körde mig till sitt hem. Medan vi åkte frågade jag, förutom att omorganisera stavspresentskapet, finns det någonting annat jag kan göra för dig och dina heliga? Och han sa, åh, vi har haft en allvarlig torka under de senaste åren. Men i år så är torkan ovanligt svår och många bönder har varit tvungna att lämna staden och söka arbete på andra platser. Och jag känner mig så oroad för våra trofasta medlemmar som älskade Herren och kyrkan var så mycket och ändå förlorade sina gårdar. En ung biskop, R. Spence Ellsworth, kallades att verka som ny stadspresident. Och under söndagens möte så vägde torkans följde tungt på mitt sinne. Och medan jag talade fick jag en stark ingivelse. Jag manade att be medlemmarna göra följande. 1. Att trofast betala ett ärligt tionde, både unga och gamla. 2. Ödmjukt hålla regelbundna enskilda böner och familjebönor. 3. Hängivet studera skrifterna dagligen, enskilt och som familj. 4. Tacksamt hålla sabbatsdagen helig. 5. Med tacksamhet gå till templet ofta och ge Herren tack och verka där. 6. Villigt stödja och följa de nya ledarna. 7. Ha en fasta i hela staden och inbjuda alla i de drabbade samhällena som vill delta och uppriktigt be att få välsignelse från himlen. Och under de dagarna som följde efter stavskonferensen planterade många medlemmar sin gröda i fullkomlig tro, trots att det inte skulle bli regn enligt prognosen. På onsdagen, under president Ellsworths ledning, fastade hela staven. Och samma vecka åkte många medlemmar och ledare och deras hustrur till templet i Boise, Idaho och uppsände tacksägelseböner. Medan dessa trofasta heliga var i templet började det regna över hela området. Fast den väderprognosen hade visat att det inte skulle komma någon regn på några veckor, så började det regna lördagen därpå och det fortsatte i några dagar. Det här hände i slutet av april månad och en del snö föll upp i bergen, vilket gjorde att det fanns tillräckligt med fuktighet och vatten. Och i samhällena Dietrich och Richfield hade vattenreservoaren hamnat på under 30%, men efter fastan var den nästan full. Och vattentillgången i Cary ökade från omkring 44% till över 100%. Under resten av växtperioden så stärktes medlemmarnas tro när de fastade ytterligare några gånger. Betalade ett ärligt tionde
och besökte templet oftare. Och Herren hörde och besvarade deras böner. Frosten kom sent i året, så att bönderna hade god tid att skörda säd och sockerbetor, alfalfa, potatis och annan gröda. Från den dagen och varje år därefter har de uppsänt tacksägelseböner. Eftersom Herren har så stor kärlek fortsatte han att välsigna dem. I andra krönikeboken säger Herren: men om mitt folk som är uppkallat efter mitt namn ödmjukar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land. Genom att betala ett fullt och ärligt tionde leds vi till templet. Och president Hinckley sa på förra veckans unga kvinnors konferens: tionde betalas ju med pengar, men än viktigare är att det betalas med tro. Det här är inte så mycket en fråga om pengar, utan en fråga om tro. Jag uppmanar er, var och en av er, att ta Herren på orden i denna viktiga fråga. Det handlar om hängivenhet. Jorden tillhör Herren, vilket inbegriper vårt eget liv. Han låter oss använda allting på jorden. Han ber oss bara att ge tillbaka en tiondel. Tionde är ett tecken på tacksamhet, lydnad, tacksägelse och ett tecken på villighet och hängivenhet. Genom att villigt betala tionde utvecklar vi ett ärligt och rent hjärta. Genom att betala tionde stärks vår kärlek till Herren. Herren sade: detta är sannerligen en dag av offer och en dag på vilken mitt folk ska betala sitt tionde. Bröder och systrar, låt oss visa vår tro. Låt oss visa vår villighet att lyda. Jag lovar er, i Herren Jesu Kristi namn, när ni och jag visar vår tro och betalar ett ärligt tionde till Herren, så kommer han att öppna himlens fönster. Jag vet att vår himmelska fader lever. Därför kommer han att välsigna er. Jesus är vår frälsare. Josef såg himmelska fader, hans son Jesus Kristus. Detta är hans kyrka. President Gordon B. Hinckley är en Guds levande profet, och han ber er att komma till templet. Detta är min ödmjuka bön i Jesu Kristi namn. Amen.
My dear brothers and sisters, my dear friends, during my training,
kära bröder och systrar, kära vänner, under min utbildning till flygkapten måste jag lära mig att navigera mitt plan över stora avstånd, flygturer över väldiga oceaner och vidsträckta öknar. Och att sammanlänka kontinenter kräver noggrann planering för att man ska komma fram säkert till sin planerade destination. Vissa av dessa nonstopflygningar kan vara i 14 timmar och sträcka sig över 1400 mil. Det finns en viktig punkt under dessa långflygningar som brukar kallas punkten utan återvändo. Fram till den punkten har flygplanet nog med bränsle för att vända och återvända säkert till utgångspunkten. När man passerat den punkten har kaptenen inte längre den möjligheten, utan måste fortsätta. Det är därför denna punkt ofta kallas för punkten utan återvändo. Finns det punkter utan återvändo i våra liv? Satan, alla lögners fader, stridslyssnarens fader, all syns upphovsman och Guds fiende, använder ondskans krafter för att övertyga oss om detta varje gång vi syndat. Skrifterna kallar honom åklagare eftersom han vill få oss att känna att vi är bortom all förlåtelse. Satan vill att vi ska tro att vi när vi syndar passerar en punkt utan återvändo, att det är för sent att ändra kurs. I vår vackra men också plågade värld är det en sorglig verklighet att denna inställning är källa till stor sorg, plåga och vånda för familjer, äktenskap och enskilda. Satan försöker förfalska Guds verk och genom att göra detta bedrar han många. För att få oss att förlora hoppet och bli olyckliga som man själv och tro att vi är bortom förlåtelse kan Satan också missbruka ord i skrifterna som betonar Guds rättvisa för att antyda att det inte finns någon barmhärtighet. Vilken är Herrens plan för vår säkra hemkomst? Skydd mot djävulens inflytande kommer genom Jesu Kristi evangelium. Det är den glada nyheten att Jesus Kristus har åstadkommit en fullständig försoning för människorna. Det är budskapet om kärlek, hopp och barmhärtighet, att det finns en förlikning mellan människan och Gud. Synd är att med vilja överträda gudomlig lag. Jesu Kristi försoning är Guds gåva till sina barn för att rätta till och övervinna syndens följder. Gud älskar alla sina barn och han kommer aldrig att sluta älska oss och hoppas för vår del. Vår himmelske faders plan är tydlig och hans löften är stora. Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Kristus kom för att rädda oss. Om vi valt fel kurs kan Jesu Kristi försoning ge oss förvissningen att synden inte är utan återvändo. Att återvända i säkerhet är möjligt om vi följer Guds plan för vår frälsning. Vi har fått denna plan från universums högsta auktoritet. Ja, Gud, vår himmelske fader. Den här planen var beredd före jordens grundläggning. Det är en storslagen plan för vår lycka. En barmhärtighetsplan. En återlösningsplan. En frälsningsplan. Den planen gör det möjligt för oss att uppleva en fysisk tillvaro, dödligheten, en prövningstid och att återvända till Guds närhet och leva i evig lycka och härlighet. Den förklaras i Jesu Kristi återställda evangeliums lära. Att följa den planen får härliga eviga följder för den enskilde, för våra familjer, för kommande släkten och till och med för generationer som gått före. Planen innefattar gudomlig förlikning och förlåtelse. Hur är gudomlig förlåtelse möjlig? Vi erkänner att alla har syndat och saknar härligheten från Gud. Men vi förkunnar också bestämt att omvändelsen och förlåtelsen kan vara lika verklig som synden. Jesu Kristi försoning gör att var och en kan vara ansvarig för sina egna synder. Vi kan övervinna följderna av våra personliga synder genom att göra anspråk på försoningens välsignelser och förmåner. President David O. McKay sa: varje princip och förordning inom Jesu Kristi evangelium är viktig och betydelsefull. Men ingen är viktigare för den mänskliga familjens frälsning än den gudomliga och evigt verksamma principen om omvändelse. Ty ingen kan erhålla frälsning utom genom omvändelse och tro på Herren Jesus Kristus. Det är inte omvändelsen som sådan som frälser människan. Det är Jesu Kristi blod som frälser oss. Det är inte genom vår uppriktiga och ärliga förändring av vårt beteende som vi blir frälsta. Utan trots allt vad vi förmår göra så är det dock av nåd vi är och frälsta. Sann omvändelse är emellertid villkoret för att Guds förlåtelse ska tillfalla oss. Sann omvändelse gör mörkaste natt till ljusan dag. Varav består sann omvändelse? Vi behöver stark tro på Kristus för att kunna omvända oss. Vår tro måste innefatta en rätt kunskap om hans karaktär, fullkomligheter och egenskaper. Om vi tror att Gud vet allting samt är kärleksfull och barmhärtig, så kan vi lita till honom när det gäller vår frälsning utan att vackla. Tro på Kristus förändrar våra tankar, vår tro och de handlingar som inte är i samklang med Guds vilja. Sann omvändelse återför oss till att göra det rätta. För att verkligen omvända oss måste vi inse vår synd och känna ånger eller gudaktig sorg och bekänna dessa synder för Gud. Om våra synder är allvarliga måste vi också bekänna dem för vår bemyndigade prästrumsledare. Vi måste be Gud om förlåtelse och göra allt vi kan för att rätta till den skada vårt handlande kan ha orsakat. Omvändelse innebär en sinnets och hjärtats förändring. Vi slutar göra det som är fel och börjar göra det som är rätt. Det ger en ny inställning mot Gud, mot en själv och mot livet i allmänhet. Vilka är förlåtelsens frukter? Sann omvändelse välsignar vårt liv med försoningens följder. Vi känner Guds förlåtelse och hans frid och vår skuld och sorg lyfts bort. Vi åtnjuter andens påverkan i högre grad och vi är bättre förberedda att bo hos vår himmelske fader. President Spencer W. Kimball sa: det väsentligaste med förlåtelsens under är att det ger frid till en själ som tidigare varit ängslig, rastlös, vanmäktig och kanske plågad. Gud torkar bort ångestens, samvetskvalens, rädslans och skuldmedvetandets tårar. Frid lämnar efter mig åt er, lovade Jesus. Frid lämnar efter mig åt er. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa. Profeten Alma, som återvanns från synd till glädje genom Guds förlåtelse, förkunnade att ogudaktighet aldrig är lycksalighet. Han hade upplevt syndens bittra smärta, men han talade också glatt om den lycka som åtföljer sann omvändelse och förlåtelse. Jag säger dig att det icke kan finnas något som är så intensivt och ljuvligt som min glädje. Alma avslutade med ett mäktigt och vist råd till alla som söker förlåtelse. Nu önskar jag att du icke låter dessa frågor vidare oroa dig. Låt endast dina synder göra dig orolig med den ängslan som leder dig till omvändelse. Hur kan vi veta att Gud har förlåtit oss? President Harry B. Lee sa: när du har gjort allt i din makt för att övervinna dina fel och i ditt hjärta beslutat att aldrig upprepa dem igen, så kan sinnesfriden komma till dig varigenom du kan veta att dina synder är förlåtna. När vi en gång i sanning omvänt oss tar Kristus bort vår syndaskulds börda. Vi kan för egen del få veta att vi fått förlåtelse och gjorts rena. Den helige anden bekräftar detta för oss. Han är helgaren. Inget vittnesbörd om förlåtelse kan vara större än detta. Herren sa det, dock skall den som omvänder sig och håller Herrens bud få förlåtelse. Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er vila. Var trofast och nitisk, så ska jag omsluta dig i min kärleks armar. Och han förkunnade: se, den som omvänder sig från sina synder får förlåtelse. Och jag, Herren, kommer icke ihåg dem mera. Satan kommer att försöka få oss att tro att våra synder inte är förlåtna eftersom vi minns dem. Satan är en lögnare. Han försöker få oss att se suddigt och leda oss bort från omvändelsens och förlåtelsens stig. Gud har inte lovat oss att vi inte skulle minnas våra synder. Att minnas dem hjälper oss undvika att göra samma misstag igen. Men om vi håller oss trogna och trofasta, uppmjukas minnet av våra synder med tiden. Detta blir en del av den nödvändiga läknings- och helgelseprocessen. Alma vittnar om att han efter det att han ropat till Jesus om barmhärtighet fortfarande mindes sina synder. Men minnet av hans synder varken störde eller plågade honom eftersom han visste att han fått förlåtelse. Det är vårt ansvar att undvika allt som kan framkalla gamla, syndiga minnen. När vi fortsätter att ha ett förkrossat hjärta och en bedrövad ande, kan vi lita på att Gud inte längre minns våra synder. Hur kan att ge förlåtelse hjälpa oss att få förlåtelse? Jesus lärde oss en evig sanning när han lärde oss att be. Förlåt oss våra skulder, så som vi och förlåta dem oss skyldiga äro. Ty om vi förlåter människorna deras försyndelse, så skall också eder himmelske fader förlåta eder. Men om icke förlåten, så skall icke heller eder fader förlåta eder försyndelse. Att ge förlåtelse är därför alltså en förutsättning för att få förlåtelse. För vårt eget bästa behöver vi det moraliska modet att förlåta och be om förlåtelse. Aldrig är själen ädlare eller modigare än när vi förlåter. Detta innefattar att förlåta oss själva. Var och en av oss står under gudomligt uttalat plikt att handla med förlåtelse och barmhärtighet och att förlåta varandra. Det finns ett stort behov av denna kristuslika egenskap i våra familjer, i våra äktenskap, i våra församlingar och stavar, i våra samhällen och i våra nationer. Vi får förlåtelsens glädje i vårt liv när vi är villiga att generöst ge av samma glädje till andra. Läpparnas bekännelse räcker inte. Vi behöver rena våra hjärtan och sinnen från känslor och tankar av bitterhet och släppa in Kristi ljus och kärlek. Som följd härav fyller Herrens ande vår själ med den glädje som åtföljer gudomlig samvetsfrid. Mina kära bröder och systrar, mina kära unga vänner, när kaptenen för ett långdistansflygplan har passerat punkten då det är säkert att återvända och motvinden är för hård eller han ligger för lågt med planet, kan han bli tvungen att landa på en annan flygplats än vad som var planerat. Så är det inte på vår färd genom livet tillbaka till vårt himmelska hem. Var ni än befinner er på denna resa genom livet, vilka prövningar ni än ställs inför, så finns det alltid en punkt då det är säkert att återvända. Det finns alltid hopp. Det är ni som är kaptenen för ert liv. Och Gud har förberett en plan som för er tryggt tillbaka till honom, till er gudomliga destination. Försoningens gåva från Jesus Kristus ger oss alltid och överallt omvändelsens och förlåtelsens välsignelse. Tack vare denna gåva står möjligheten att återvända i säkerhet från syndens katastrofala väg alltid öppen för oss alla. För detta tackar jag vår himmelske fader, och om detta bär jag mitt vittnesbörd av allt hjärta och all min själ. I Jesu Kristi namn. Amen.
Last year, while Elder David S. Baxter...
I fjol,
När äldste David S. Baxter och jag körde till en stadskonferens stannade vi till vid en restaurang, och när vi sedan återvände till bilen möttes vi av en kvinna som ropade på oss. Vi hajade till när vi såg på henne, och hennes utseende var, för att använda ett artigt uttryck, ganska extremt. Hon frågade om vi var äldste i kyrkan, och vi svarade ja. Nästan utan förbehållsamhet så berättade hon om sitt tragiska liv, fyllt av synd. Nu, endast 28 år gammal, var hon förtvivlad. Hon kände sig värdelös och hade inget att leva för. Medan hon talade började hennes vackra själ att visa sig. Och med tårar i ögonen frågade hon om det fanns något hopp för henne, någon väg ut ur hennes hopplösa avgrund. Ja, svarade vi, det finns hopp. Hopp hör samman med omvändelse. Du kan förändra dig. Du kan komma till Kristus och fullkomnas i honom. Vi uppmanar henne att inte skjuta på det. Hon grät ödmjukt och tackade oss uppriktigt. När äldste Baxter och jag fortsatte vår resa begrundade vi det som hade hänt, och vi mindes rådet som Aaron gav åt en förtvivlad själ när han sade: om du vill omvända dig från alla dina synder och falla ner för Gud och åkalla hans namn med tro, då ska du erhålla hoppets förverkligande som du önskar. Under generalkonferensens sista session vill jag nu också tala om omvändelse. Jag gör detta eftersom Herren har befallt sina tjänare att ropa omvändelse till alla folk. Mästaren har återställt sitt evangelium för att bringa glädje till sina barn, och omvändelse är en central del av evangeliet. Läran om omvändelse har funnits lika länge som evangeliet. Bibeln undervisar omvändelse från första Moseboken till Johannes uppenbarelse. Jesus Kristus gav under sin jordiska verksamhet bland annat följande varningar: Guds rike är nu här. Omvänd er och tro evangelium. Och om ni inte omvänder er kommer ni alla att gå under som det. Hänvisningar till omvändelse förekommer ännu oftare i Mormons bok. Och till folket i det forna Amerika gav Herren följande bud: åter säger jag eder, I måste omvända eder och bli döpta i mitt namn samt bliva som ett litet barn, annars kunde ni ingalunda ärva Guds rike. I och med evangeliets återställelse betonade vår frälsare återigen dessa lära. Ordet omvänd i någon av dessa former förekommer i 48 av Läran och förbundens 138 kapitel. Vad innebär det att omvända sig? Vi börjar med ordboksens definition, där det står att omvändelse betyder att vända sig bort från synd, att känna sånger, ånger och sorg. Att omvända sig från synd är inte lätt, men belöningen är värd priset. Omvändelse måste ske ett steg i taget. Ödmjuk bön underlättar varje viktigt steg. Innan man kan få förlåtelse måste man först erkänna, ångra och sedan bekänna synden. Av följande kunde ni veta om en människa omvänder sig från sina synder: se, hon bekänner dem och övergiver dem. Bekännelsen ska ske inför den person som har begått orätt mot, och bekännelsen ska vara uppriktig och inte bara ett erkännande av skuld när man har blivit ertappad. Om man har förbrutit sig mot många personer ska bekännelsen göras inför alla parter. Handlingar som kan påverka en ställning i kyrkan eller rätten till dess förmåner ska genast bekännas för biskopen, som Herren har kallat till allmän domare i Israel. Nästa steg är gottgörelse. Att ställa allt till rätta, om möjligt. Sen kommer steget att besluta sig för att göra bättre och inte återfalla. Att omvända sig med hjärtats fulla förutsats. Tack vare den lösen som Jesus Kristi försoning tillhandahåller ges full förlåtelse till den syndare som omvänder sig och inte syndar igen. Till den ångerfulle sade Jesaja: om era synder än är blodröda ska det bli snövita. Om det än är röda som scharlakan ska det bli vita som ull. Herrens uttryckliga betoning på omvändelse är uppenbar när vi läser i kapitel 19 i Lärna förbunden. Därför befaller jag dig att omvända dig. Omvänd dig så att jag icke ska slå dig med min munstav och med min vrede och harm och dina lidanden bliva svåra. Hur svåra vet du ej? Och hur outhärliga vet du ej? Ja, hur svåra att bära vet du ej? Ty säger jag, Gud, har lidit detta för alla på det att det som omvänder sig icke måtta lida. Men om det icke vill omvända sig måtte det lida som jag. Medan Herren insisterar på vår omvändelse så känner de flesta inte ett sådant tvingande behov. De anser att det är bland dem som försöker att göra gott. De vill inte göra något ont. Men Herren är tydlig i sitt budskap om att alla behöver omvända sig. Inte bara från synder man begår, utan också från sånt som man inte gör. Så är fallet med hans varning till föräldrar. Om det i Sion finnas föräldrar som hava barn och icke lära dessa att vid 8 års ålder förstå läran om omvändelse, tro på Kristus, den levande Gudens son, dopet och den heliga andens gåva, så ska synden vila på föräldrarnas huvuden. Omvändelsens lära består av mycket mer än ordbokens definition. När Jesus befallde någon att omvända sig skrev hans lärjungar ner budet på grekiska med verbet metanoeo. Detta kraftfulla ord har stor innebörd. Prefixet meta betyder ändra. Suffixet kommer av 4 viktiga grekiska termer: nos, som betyder sinnet, gnos, som betyder kunskap, pneuma, som betyder ande, och pnoe, som betyder andetag. Så, när Jesus befallde oss att omvända oss, så bad han oss att ändra på oss. Att ändra på vårt sinne, vår kunskap, vår ande, till och med våra andetag. En profet förklarade att en sådan förändring i ens andetag är att andas med tacksamhet, erkännande av honom som skänker oss varje andetag. Konungen Benjamin sade: om vi skulle tjäna honom som skapat eder och som bevarar eder dag efter dag genom att förlena eder ande stund efter stund, jag sänder, säger, om vi skulle tjäna honom med hela eder själ, skulle ni dock vara onyttiga tjänare. Ja, Herren har befallt oss att omvända oss, att ändra på våra vanor, att komma till honom och bli mer lika honom. Detta kräver en total förvandling. Alma lärde sin son om detta. Lär visdom i din ungdom, sa han. Lär i din ungdom att hålla Guds bud. Rikta dina tankar på Herren och giv Herren ditt hjärtas hängivenhet evinnerligen. Att omvända sig fullständigt är att i sanning vända sig om till Herren Jesus Kristus och hans heliga verk. Alma undervisade om detta när han ställde följande frågor: nu frågar jag eder, mina bröder i kyrkan, är ni andligen födda av Gud? Är hans bild präntad i edert medvetande? Har ni erfarit denna mäktiga förändring i era hjärtan? Denna förvandling kommer när vi är på nytt födda, i sanning omvända och fokuserar på väg mot Guds rike. Omvändelsens frukter är ljuva. Nyblivna medlemmar finner att sanningen i det återställda evangeliet styr deras tankar och handlingar, formar deras vanor och danar deras karaktär. De har bättre motståndskraft och har större förmåga att förneka sig all ogudaktighet. Dessutom minskar tjusningen med okontrollerad aptit, beroende av pornografi eller stadliga droger, ohämmad passion och kötslig lust och orättfärdig stolthet för dem som i sanning omvänder sig till Herren och är fast beslutna att tjäna honom och följa hans exempel. Deras tankar pryds med dygd och självförtroendet växer. Tiondet blir en glädjefull och skyddande välsignelse, inte en plikt eller ett offer. Sanningen blir allt mer attraktiv och prisvärda ting mer intagande. Omvändelse är Herrens recept på andlig tillväxt. Konung Benjamin förklarade att den naturliga människan är fiende till Gud och har varit ända från Adams fall, samt ska så förbliva i all evighet, såvida hon icke giver efter för den helige andens maning och avkläder sig den naturliga människan och blir en helig genom Herrens, Kristi försoning, samt blir som ett barn, undergiven, mild, ödmjuk, tålig, kärleksfull och villig att underkasta sig allt det som Herren anser tjänligt för henne, som ett barn underkastar sig sin fader. Bröder och systrar, detta är sann omvändelse. Omvändelse är en förvandling. En ångerfull själ är en förvandlad själ, och en förvandlad själ är en ångerfull själ. Varje levande person kan omvända sig. Men vad gäller för de som har dött? De har också möjlighet att omvända sig. Skrifterna förklarar att denna tidshushållnings trofasta äldste, när de lämnar detta odödliga liv, fortsätter sitt arbete med att predika evangelium om omvändelse, ibland dem som är och under syndens böjor i det döda stora andevärld. De döda som omvänder sig kommer att bli återlösta genom lydnad till förordningen i Guds hus. Och efter de har betalt straffet för sina överträdelser är och tvagna rena, skola de erhålla belöning i enlighet med sina gärningar. Profeten Joseph Smith uppenbarade vidare att jorden ska slås med tillspillogivning om det inte finns en sammanbindande kedja av något slag som på ett eller annat sätt förenar fäderna och barnen. Vi kunde icke fullkomnas utan våra döda, ej heller kunna det fullkomnas utom oss. Denna utdelning har nu inträtt, att en hel, fullständig och fullkomlig förening och sammanlängning av utdelningar, nycklar, krafter och härligheter äger rum.
Jesus wants me for a sunbeam?
Vill Jesus att jag ska vara en solstråle? Ja, och du med. Han vill också att vi ska vara sammanfogande smeder, att vi ska skapa celestiala länkar för att kuva familjesplittringens förbannelse. Jorden skapades och tempel byggdes för att familjer ska kunna vara tillsammans för evigt. Många, om inte de flesta av oss, kan omvända oss och bli mer hemgivna tempeltjänande och släktforskningsarbete till förmån för våra förfäder. Sålunda är vår omvändelse nödvändig och avgörande för deras omvändelse. För alla våra döda släktingar, till den 28-åriga kvinnan i syndens träsk och till var och en av oss förkunnar jag att omvändelsens ljuva välsignelse är möjlig. Den kommer genom fullständig omvändelse till Herren och hans heliga verk. Jag vet att Gud lever. Jesus är Kristus. Detta är hans kyrka. Hans profet idag är president Gordon B. Hinckley. Detta vittnar jag om. I Jesu Kristi namn. Amen.
As we conclude the conference,
när vi nu avslutar denna konferens vill vi tacka Tabernakelkören och Prästadömskören från Brigham Young-universitetet och deras körledare och organister
för den vackra och inspirerande musiken de framfört. Vi vill också tacka alla andra som på något sätt har deltagit i konferensen. President Gordon B. Hinckley, vår älskade profet, är vår avslutande talare under den här sessionen. Efter president Hinckleys tal sjunger kören "Var när mig varje stund". Avslutningsbönen uppsänds därefter av äldste D. Rex Garrett i det 70s quorum, och denna konferens gör sedan ett uppehåll på 6 månader. President Hinckley.
My beloved brethren and sisters, we've enjoyed a wonderful conference.
Älskade bröder och systrar, vi har njutit en underbar konferens. Vi har återinvigt tabernaklet och börjar nu använda det igen efter en omfattande renovering. Vi har fyllt detta konferenscenter till sista plats under varje session. Våra ord har sänts ut över hela världen till kyrkans medlemmar, utspridda vida omkring. Nu ska vi återvända till våra hem. Vi uppmanar er som ska köra att göra så försiktigt. Låt ingen olycka förstöra andan av denna underbara konferens. Vi hoppas ni använder Liahonas generalkonferensnummer i maj som text för era hemaftnar, för att gå igenom det som har sagts under konferensen, det som varje talare har sagt, utgör hans eller hennes försök att under bön ge oss kunskap som inspirerar och hjälper oss alla som hört talen att stå lite rakare och bli lite bättre. Må frid och harmoni råda i ert hem, men älska och värdesätt era hustrur. De är era mest värdefulla ägodelar. Hustrur, uppmuntra och be för era män. De behöver all hjälp de kan få. Föräldrar, behandla era barn med stor vänlighet. De är det uppväxande släkte som kommer att göra heder åt ert namn. Och nu när vi skiljs åt, så må Gud välsigna er, mina älskade medarbetare, och detta ber jag och säger adjö till er. I Jesu Kristi namn. Amen.
Our dear heavenly Father,
vår kära himmelske fader, ödmjukt och tacksamt kommer vi inför dig i slutet av denna konferenssession och tackar dig och ger dig tacksamhet för allt underbart vi sett och bevittnat här. Vi är tacksamma, Fader, för din helige son, vår frälsare och återlösare, vars kyrka detta är. Vi är tacksamma, Fader, att du förutordinerat och kallat och avskilt vår underbara profet som leder oss under denna underbara tid då din jord förbereds för din sons andra ankomst. Fader i himlen, vi är tacksamma för president Hinckley. Vi är tacksamma för att veta att var och en i kyrkan i hela världen känner honom och vet att han älskar oss och vill göra allt för att hjälpa oss. Vi är tacksamma, himmelska Fader, för allting som första presidentskapet gör för att hjälpa oss till glädje och kunskap om sanningen, att finna lycka i vår hem. Fader, vi är tacksamma för den heliga anden som leder oss och hjälper oss förstå och vittnar för oss om sanningen, om Fadern och Sonen. Vi är tacksamma för den heliga anden som överbryggar gränser och avstånden mellan olika folk och hjälper oss öppna ögon och öron för att höra och hjärtan för att känna att alla må känna sanningen, att de må känna anden, lyfta dem och ge dem utlovade välsignelser om de lyder. Vi ber dig, Fader, att välsigna denna kyrkas ungdom, de unga männen och kvinnorna, att de må förstå hur speciella de är för oss och att de kan bereda sig att tjäna andra och bygga upp sig själva och riket genom att leva efter buden och hålla sina liv rena, att de må göra anspråk på de välsignelser som är utlovade till dem. Fader, vi ber dig att välsigna de som är utsatta för fara i militärtjänst. Vi uppskattar det de står för och för deras villighet att tjäna. Vi ber om välsignelser för varje missionär som tjänar Fader, att det må vara inriktade på att undervisa genom anden och ledas till de som har önskan att lyssna. Välsigna oss som medlemmar i kyrkan, att vi må förstå missionärerna och hjälpa missionärerna och hjälpa oss att hålla förbunden så att vi kan arbeta med andra och hjälpa dem. Fader i himlen, då vi återvänder till våra hem idag, hjälp oss att begrunda de vittnesbörd och den uppmuntran och det råd som vi fått under denna session och under hela konferensen. Att vi må förstå och ha möjlighet att lyfta oss själva till högre höjder och större lydnad. Välsigna oss till lycka i våra liv. Att vi må säkerställa och trygga våra familjer och binda dem samman. Välsigna vår käre profet Fader och alla hans medarbetare, att de må vara förmånstagare till våra böner, att de må ha styrka och stöd, att de må känna varje medlems kärlek, ja, även de små barnen. Vi tackar dig, Fader, för allting som vi får. Hjälp oss för att vara sanna och trofasta och förbättra våra liv dag för dag. Och detta ber vi om i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast.
Detta var en utsändning från 177:e årliga generalkonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av kyrkans generalauktoriteter och andra generalämbetsmän i kyrkan. Körsången framfördes av Tabernakelkören.
This broadcast has been...
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.